Välkommen till Tyresöradion 91,4 MHz om du lyssnar analogt. Men nu för tiden så lyssnar ju de allra flesta digitalt. Och då kan man lyssna på www.tyresoradion.se. Jag heter Lena Hjelmerus och är en av radiomakarna. Och som radiomakare så har jag ju förmånen att få göra precis de program jag vill. Och ibland så snubblar man över någonting. Jag träffade en person på julottan och då bad jag om att få göra en intervju och ett samtal lite längre fram i en annan stor kyrklig högtid, nämligen vid påsk. Idag så är det den 26 mars 2024 och min gäst här i studio heter KG Hammar. Och KG, du är hjärtligt välkommen hit.
Mm, tack för det.
De flesta kanske ändå har något hum vem du är. Men för alla de lyssnare som inte vet så tänkte jag att du får själv presentera ett litet kort CV.
Mm. Ja, just nu så är jag då gift med präst i Tyresö. Min fru Lotta Fång, hon vikarierar här fram till årsskiftet i alla fall. Och det är ju därför jag har hamnat här på Tyresö Radio. Jag har ett långt liv i kyrkans tjänst. Jag var bara 22 år när jag prästvigdes. Min far och min farfar och min farfars far var också präster. Så jag har ett tungt arv. Men jag blev väldigt präglad av 68-rörelsen som ju gjorde att man liksom insåg den politiska dimensionen i den kristna tron. Och det var ju en världsvid rörelse som präglade oss som var unga teologer på den tiden. Och det gjorde också att jag åkte ut till Singapore, Sydöstasien, Malaysia, Indonesien. 3 år efter det att jag hade disputerat och blev väldigt präglad av det här internationella perspektivet. Och att vår variant av kristendom var här i Norden, det lutherska, det var bara ett av många sätt att försöka vara kristi efterföljare. Man såg ju också hur orättvis vår värld är och liksom det var ju en del av 68-insikterna, det här med skillnaderna mellan rika och fattiga, att vår västerländska värld har liksom sugit ut de forna kolonierna, de andra världsdelarna, och vi på något sätt har ett ansvar för att försöka reparera den skadan.
Jag blev väldigt glad när du nämnde 68, för att jag hade också tänkt att vi skulle börja det här samtalet någonstans där. Det är ju 56 år sedan faktiskt nu. Och för mig så var ju jag då precis nybliven student och jag hade kommit in på läkarutbildningen. Och jag hade åkt till Uppsala och hamnade mitt i det stora kyrkornas världsråds generalkonferens. Det var en slump. Jag var där för att skriva ett hyreskontrakt på mitt inackorderingsrum. Men hela Uppsala kokade ju av alla möjliga prelater och ungdomar. Och det var lite upprorstämning nästan där. Och när jag har tänkt på det nu inför mötet med dig, som ju också sen har ägnat mycket tid i Uppsala, så där någonstans tror jag att det blev väldigt uppenbart att den svenska kyrkan höll på att förändras.
Jag blev väldigt avundsjuk på att du verkligen var där, för att alla mina kompisar och de som jag liksom jobbade ihop med, de var ju där. Men jag hade lovat att ta ansvar för ett konfirmandläger helt naivt utan att kolla upp datum. Och sen så hade vi under våren träffar med konfirmander. Sen kunde jag ju inte hoppa av när jag upptäckte, oj, det där krockar ju med Uppsala 68. Men det mötet har ju präglat mitt och min generations unga teologer väldigt mycket.
Ja, jag var ju alltså där inte som någon delegat eller någonting, utan jag hamnade ju bara i det där.
Men du fick känna liksom,
ja, jag atmosfären. Fick känna på den här entusiasmen och alla människor som pratade överallt. Alltså det var ju väldigt mycket ungdomar som faktiskt också demonstrerade både i domkyrkan och utanför, och som sagt alla dessa fantastiska människor som var där.
Man kan säga att Uppsala 68, det var ju en generalförsamling i kyrkornas världsråd. Och det var ett slags svar på den katolska kyrkans stora reformkonsilium som var mellan 1962 och 65, som vi kallar andra Vatikankonciliet. Och inom den ekumeniska rörelsen, för kyrkornas världsråd omfattar liksom i stort sett alla kyrkor utom katolikerna. De kom då igen 68, och vad det handlar om, temat var ju på något sätt att världen sätter agendan för kyrkan. Om världen leder i nöd och orättvist, så är det en utmaning för kyrkan att engagera sig i detta. Kyrkans uppdrag är inte så att säga övervärldsligt eller över, liksom handlar om livet efter detta eller så, utan den här världens livsvillkor och människors livsvillkor, det är kyrkans mission, det är kyrkans uppgift. Och det var liksom Uppsala 68, och när de gamla kyrkoledarna inte var radikala nog, då tryckte den yngre generationen på, så att det blev helt anständigt resultat av det kyrkomötet.
Ja, det hade ju ett mått. Då, det hette ju Se, jag gör allting nytt, och det vet ju säkert du var det hämtat någonstans ifrån.
Det är Uppenbarelseboken.
Ja, det är det allra sista avsnittet i Uppenbarelseboken. Ja, och sen har det då hänt väldigt mycket, och du blev så småningom då biskop i Lund, och sen så valde biskoparna dig som ärkebiskop, och det måste ha varit, ja du vet året.
Ja, det var 1997. Jag blev biskop i Lund 92. Och innan dess var jag domprost i Lunds domkyrka, och det var egentligen den stora förvandlingen, att på något sätt att komma dit som lite revoltsökande teolog. Och sen, jag valde ju då att jobba med utbildningsfrågor innan dess, för jag var rätt så tveksam kring kyrkan som organisation. Men då så kunde jag inte motstå som lundapojk att söka domprosttjänsten när den blev ledig. Och då var det på något sätt som om domkyrkan med sin gamla tyngd och sitt romanska, mystika arkitektur säger ja, du tänker att du ska ha mig som plattform, men nu ska jag forma dig i den här långa raden. Och det var en väldigt stark upplevelse att på det sättet bli tagen i bruk på något sätt. Så att, och under den tiden så fick jag också, när jag var väldigt tveksam om kyrkan som organisation, kontakt med Dag Hammarskjöld och Vägmärken. Och vi var en grupp i Lund som läste Vägmärken och sen mediterade och samtalade och var tysta och så vidare. Och det präglade mig för resten av livet, det här med kontakten med mystiken just genom Dag Hammarskjöld. Så kombinationen av Dag Hammarskjöld, Vägmärken och Lunds domkyrka präglar mig nog på ett sätt som är fortfarande giltigt.
Ja, så kommer du då till Uppsala 97, och där är väl kanske bland det första som du blir känd för, när Uppsala domkyrka bjuder in fotografen Elisabeth Olsson, och hon har ju ganska nyligen nu i januari, 21 januari 2024, visat i TV, berättat i TV om sin upplevelse av den bildspel som visades där i Uppsala domkyrka. Hur kom det sig att ni bjöd in henne?
Ja, alltså jag var ju inte ansvarig för vad som hände i domkyrkan, utan det var domprosten Tullikki Koivunen Bylund som bjöd in henne. Men innan dess så får man ju se att det var ju liksom en fråga på gång i kyrkan. Redan på 70-talet så fanns det en utredning i Svenska kyrkan som började öppna upp för att vi borde erkänna homosexuella relationer som kärleksrelationer. Och det fanns, Holsten Fagerberg gjorde en utredning som var väldigt radikal för den tiden, för då var det fortfarande sjukdomsstämplat i det svenska samhället. Så att ibland så tänker man att, att kyrkan är så otrolig bromskloss, men i vissa frågor är det inte riktigt sant. Utan, men då har man alltså i 20 år jobbat med den här frågan, och i och med att det kom en partnerskapslag så tvingades kyrkans biskopar, och jag var ju då med sedan 92 i det gänget, att hur ska vi möta ett par som kommer och vill ha kyrkan inblandad i sin relation. Så att den frågan, först var det själavård och sen var det välsignelse över ingång ett partnerskap, och så småningom blev det ju då att det blev en vigselakt likvärdig med den heterosexuella traditionella traditionen eller relationen. Så att frågan var liksom på gång, och på åren där innan det var aktuellt med Uppsala domkyrka så kom en konstengagerad präst ifrån Lund, Lena Sjöstrand, med Elisabeth Olsson till kyrkokansliet och mitt kontor i Uppsala, och ville presentera den här utställningen som hon ännu inte hade liksom offentliggjort. De 12 bilderna med Jesus i en homosexuell miljö och sådär. Och de ville liksom testa hur jag reagerade på detta. Och jag kände ju väldigt varmt för engagemanget för att kyrkan skulle liksom erkänna den homosexuella kulturens behov av att bli erkänd, och att relationerna är kärleksrelationer. Inte något liksom avvikande, utan det är otraditionellt, men det är någonting som vi måste bejaka. Och jag så insåg ju då också att ja, men det kommer att bli problem. Det finns många som inte vill överhuvudtaget ta i de här frågorna eller se bakom bilderna vad det egentligen står för. Så det var ju några bilder som jag sa till Elisabeth att det där kommer du att få problem med. Men jag stöttade i det stora hela. Sen så började ju utställningen i Sofia i Stockholm. Där i bergrummet under kyrkan, där var den första utställningen. Och Tuulikki Koivunen Bylund, domprosten i domkyrkan, hon var där. Och hon kände då att nej, men det här ska vi ha till kulturnatten i Uppsala. Och då när hon annonserade att den här kommer vara där, då började det bli fullt hallå. Både i biskopsmötet och i Sveriges kristna råd och så vidare. Och eftersom det var inte jag som bestämde över domkyrkan utan domprosten, så liksom ville de ju trycka på att jag borde åtminstone uttala min fördömelse över det här tilltaget. Att göra en utställning där. Och det var ju inte en utställning i traditionell mening, utan det var ju kommenterade gudstjänster med bibelläsningar och bildspel som bara visades just då. Men man fick göra det 3 gånger, för det var så otroligt mycket folk som tryckte på.
Ja, 12 000 såg jag en uppgift om, ja, att det var, aha, besökare på, ja, den där.
Ja, det var i alla fall otroligt, ja, många. Ja. Men jag var inte själv i Uppsala vid det, nej, tillfället, utan så jag hade ju sett dem på annat sätt. Men då fick det ju konsekvenser att vi i Sveriges kristna råd fick hålla så att säga krismöten. Och i biskopsmötet var det också så att säga laddat. Och sen det som kom liksom som grädden på moset, det var ju att påven tackade.
Nej,
eller han sa nej, du är inte välkommen, för att jag var inbjuden att komma dit. Ja.
Alltså det här låter ju väldigt märkligt nu när man pratar om det ett kvarts sekel senare. Men jag var ju med som läkare också och vårdade bland de första AIDS-sjuka. Och jag vet ju vilken skräck och vilken fasa och oro det fanns i samhället. Så att det är skönt att det har blivit andra tider. Så kan vi väl säga, att utvecklingen har förändrats.
Men det har ju, alltså Elisabeths bilder har ju varit otroligt viktiga i den här processen.
Ja, för visst.
Man kan inte göra sådana förändringar utan att det gör ont. Och Jonas Gardells böcker som handlar just om den där första tiden och hur sjukvården behandlade detta och sådär. Det, Jag hade själv en ung präst som dog i AIDS i Malmö när jag var i Lund. Och vet liksom hur skräcken omgav och hur vi skulle klä oss och alltihop det här. För att få lov att besöka honom. Så att det har verkligen hänt fantastiskt mycket. Men det var ju också det att sen kom ju bromsmedicinerna.
Ja,
så
visst.
Det hände ju ja, radikalt ola. Mycket.
Sen så kommer ju nästa enorma förändring och det är ju när staten bestämmer sig att den svenska kyrkan inte längre ska vara en statskyrka utan vara en fri kyrka jämställd med andra fria kyrkor. Och det där hamnade också då i ditt knä som ärkebiskop. Det var vid millennieskiftet.
Mm. Och det var inte bara staten. Det var inte så att det var staten ansåg att nu måste vi liksom sparka ut kyrkan. Utan det var ju egentligen så att det var en stark rörelse inom kyrkan som ville slippa det här. Vi kallade statskyrkooket. För det. Sen 70-talet hade jag ju tillhört en grupp som jobbade hårt för att vi skulle, ja redan i slutet av 60-talet, att vi skulle lämna statskyrkostrukturen. Därför att det kändes som en liksom en motkraft hela tiden. Det var svårt att vara kyrka när man kunde hela tiden säga ja, men det är ju staten som bestämmer hela tiden. Så att till exempel när frågan om kvinnliga präster blev riktigt aktuellt så för oss var det ju en självklarhet utifrån en teologisk ståndpunkt. Det var en tolkningsfråga av bibeltexter och tradition och så. Medan däremot, det var ju staten som liksom disponerade lagstiftningen och kyrkomötets reglerna och sådär. Och då var det många som upplevde att ja, men det är staten som tvingar kyrkan att anta, att liksom acceptera kvinnliga präster. Men vi som var inne i det, vi upplevde ju att nej, men det är vi själva som har kommit fram till detta och strukturen som statskyrka gjorde att man fattade liksom inte vad som var orsaken till förändringen. Så att därför så liksom försökte vi under decennier att slippa det här. Men det var först på 90-talet som det lossnade. Och det var ju inom socialdemokratin och inom centerrörelsen där motståndet var som starkast. Centerrörelsen med sin landsbygdsförankring kände ju att det, liksom den lokala kommunen och kyrkan, det var så ett så att det var bara dumt att röra i. Medan inom socialdemokratin så fanns det ju sedan länge en tanke att vi måste nog ha lite koll på kyrkan ändå så att det inte blir helt galet. Och jag vet ju att Göran Persson, han tillhörde dem som egentligen inte ville släppa taget om kyrkan. För han var så rädd att vi skulle bli en liten sekt där inte människor skulle få plats. Medan däremot Ingvar Carlsson som var hans företrädare, han ville att förändringen skulle ske och han drev på. Så att när vi liksom sa farväl till varandra i slutet av 99 så sa Göran Persson, ja det var synd jag inte kom till ett år tidigare för då skulle jag stoppa det här. Så då kan man säga, det var ju tur att inte gjorde det.
Mm. Ja, det är märkligt när man tänker tillbaka på att men det har ju varit, som jag ser det idag, både en enorm fördel för den svenska kyrkan att vara en frikyrka. Samtidigt så har det ju blivit ett nedgång i medlemsantal. Men kanske de som idag är medlemmar också tar ett större ansvar och ett mer engagemang för den levande kyrkan.
Det är säkert så att det är ju ganska naturligt att medlemsantalet har minskat. Och det är inte så att Svenska kyrkan är en medlemskyrka så att vi jobbar bara med våra medlemmar. Utan vi jobbar ut mot dem som vill låta sig bli tilltalade och engagerade på olika sätt. Och medlemstalet är ju mer en finansieringsfråga. Vi behöver pengar för att kunna verka på det sätt vi gör i hela landet. Och då så är det ju medlemsavgifterna som betalar det allra mesta. Men det är ju helt klart att Svenska kyrkans roll i civilsamhället är mycket starkare idag än den vi var på 90-talet. Så där har det ju liksom blivit mer jämställt och därmed också mycket lättare att samarbeta.
Nu när jag har suttit och förberett mig för det här samtalet med dig, så plötsligt så hittade jag en bok i min bokhylla, och jag ska ärligt säga att jag inte är riktigt säker på hur den har hamnat där. Men den stod där och jag har suttit och tittat i den, och det är en bok som du skrev som någon slags programförklaring vid millennieskiftet. Du har kallat den boken för Ecce Homo. Det här är latino. Kanske du kan förklara lite för vad betyder Ecce Homo?
Den här boken är egentligen den tredje delen i en serie, för att jag skrev först en bok som heter Tecken av verklighet till Lunds stift, som så kallat herdebrev. Och sen den andra, när jag blev ärkebiskop, till herdebrev till Uppsala stift, och hette då Samtal om Gud. Och sen den här tredje, man kan säga att det är en slags sätt att försöka förklara det. Ecce Homo blir ett begrepp i hela det svenska folket, men då handlar det liksom om de homosexuella. Men det är latin och betyder se mannen, se människan. Och det är Pilatus vid rättegången när Jesus döms till döden, som Pilatus försöker beveka folket att kräva Jesu frihet genom att han har plågat honom så stenhårt med gisselslag och tortyr, som vi vet att man använder i alla tider. Och då när han visar denna torterade människa och hoppas på folkets medlidande, så säger han se människan, ecce homo på latin då. Eller Pilatus talade ju latin som romare, så det är säkert citat ecce homo. Och lite grann hade jag ju tanken att jag skulle använda den ecce homo-trend som fanns i samhället och försöka tala om, ja men det är egentligen det här det handlar om. Alltså, vad är det att vara sann människa? Så att säga, den verkligt av Guds den Guds skapelse som vi kallar Guds avbild i Bibeln, och som har så svårt att hitta sin rätta identitet. Men Jesus har visat vägen. Och han är då den sanna människan som vi alla behöver efterlikna. Så att det var det som var utgångspunkten, och det är därför den heter så. Men sen var det ju också detta med, nu ska vi försöka kraftsamla inför uppbrottet från staten. Och jag hoppades väl att vi skulle liksom få en slags ny frimodighet i svenska kyrkan genom att vi släppte relationen till staten. 500 år i relation.
Men det fick ni väl också?
Nej, jag tycker inte det. Alltså, jag tycker att, åtminstone inte som jag hade hoppat. Jag trodde vi skulle lära mycket mer av frikyrkorna. Att vi funkar därför att vi tar ansvar tillsammans. Inte därför att vi anställer folk som jobbar för oss, som det var i det gamla kommunalkyrkotänket. Och jag tycker att våra förtroendevalda har stirrat sig för mycket blinda på medlemssiffror och byggnader och strukturer, och ska bevara så mycket som möjligt om det var på den gamla tiden, istället för att försöka hitta ett lite mjukare, mera tältmässigt sätt att vara kyrka på. Och det är klart väldigt svårt när man har vår långa tradition och alla dessa kyrkobyggnader, men jag hade trott att det skulle vara större frimodighet än det blev.
Alltså, förändringsarbete är ju alltid svårt. Mm. Och det är klart att i ett perspektiv på 2000 år så är ju den här 56 åren eller de sista kvartsseklet är ju en väldigt kort period. Men du ledde i alla fall det så kallade påskupproret då 2006, som handlade om en generositet i samhället mot flyktingar.
Flyktingar och asylsökande, och inte minst gömda. Alltså de som blev illa behandlade i rättsprocesserna och blev utvisade. De gömde sig ju egentligen, och man räknade ju med att vi hade ett verkligen parallellsamhälle med många barn och stor nöd bland dem. Så att mitt engagemang började ju egentligen med att våra diakoner kom och berättade hur mycket arbete de kände att de var tvungna att lägga på de här människornas både sociala och andliga behov, och inte minst barnen. Och därför så startade vi det här som vi kommer att kalla påskupproret. påskuppropet var det. Även om vi själva kallade det för påskuppropet.
Ja.
Och det var ju så att vi hade börjat prata om det innan till julen, och jag skrev ett brev till regeringen om detta, att vad händer med oss om vi behandlar människor på det här sättet. Och så där. Men sen kom ju tsunamin, så vi kände att vi fick vänta några månader där.
Där gjorde ju också ett enormt arbete i med det som man följde upp då med i
anhöriga.
Jag lyssnade i söndags, idag är det alltså den 26 och i söndags det var den 24 i tredje då på den nuvarande ärkebiskopen som i en lång intervju svarade på många konkreta frågor.
Martin Wiklin,
och Martin Modéus, jag tycker den intervjun kan man i det här programmet då bara hänvisa till, men jag fäste mig vid att en hel del av det han representerar idag och talar om idag, det är ju tankar som du redan har framfört. Och han nämnde bland annat att bland de frågor som man ofta får, det är ju då de här sakerna som är svåra att tro på därför att de är på något vis oförklarliga. Och där tog han då också upp det här med när Jesus går på vattnet. Och du har i den här boken, den här programförklaringen, så har du skrivit ganska mycket om det. Och jag är ju också, som många lyssnare vet, utbildad Sankt Lukas terapeut. Och där jobbar man ju då i symboltänkande. Att människors tankar och samtal ofta rör sig på ett symboliskt plan. Och där just då kanske det här med att livet ibland ter sig väldigt annorlunda. Jag har vikt ett litet citat här ur din bok. Där att vad vi människor behöver är inte någon som kan gå på vattnet, utan någon som inte överger hur svårt och utsatt läge en människa än befinner sig i. Det där kanske är någonting som vi borde tänka lite mera på.
Och då är ju liksom utgångspunkten är att vi missar själva budskapet om vi tror att det handlar om att Jesus går på vattnet rent fysiskt. För det är inte bara det att det är symbol, utan det är också ett narrativt sätt som är det judiska sättet. Alltså, man har inget sätt att tala i abstrakta termer, utan man ger berättelser. Liknelser i Jesu fall, men i hela gamla testamentet är fullt av berättelser. Och det här med att havet och vattnet och så är liksom dödskrafterna i tillvaron, det är väldigt uppenbart. Så att evangelisten som berättar om detta tror jag inte alls hade tanken på att vi skulle fästa vår tro vid att Jesus rent faktiskt gick vid vattnet. Men att vi skulle få en tillit till att han gör det i symbolisk mening. Så han trampar på kaosmakterna och han är någon som vi kan hålla oss till och lita på när det är riktigt svårt. Och om vi tappar bort den poängen och liksom gör det till en fakticitetsfråga, att tron blir liksom en historisk händelse som vi håller för historiskt sant, så som forskarna skulle kunna ha sett den om de hade funnits där med en videokamera och så, ja, han går faktiskt på vattnet, okej, då tror vi det. Det hjälper oss ju inte det minsta i vårt liv när det är kärvar, att vi har den tron om någonting som skulle ha hänt för 2000 år sedan. Så att jag uttrycker mig nog lite tuffare än vad Martin Modéus gör om de här texterna, därför att jag är så övertygad om att i den judiska narrativa traditionen så fanns det inget annat sätt att berätta om detta. Du har ju berättelsen om Jona till exempel. När jag var barn så var det stora diskussioner. Kunde en människa verkligen överleva 3 dygn i en valfiskbuk? För man trodde att den stora fisken var en valfisk. Men det är ju så uppenbart att redan i Jona bok är det en symbolberättelse, en liknelse. Guds vilja kan vi inte fly undan, och även om man försöker så skickar Gud en stor fisk som spottar upp mig på land så att jag blir tvungen att gå i den riktning Gud vill. Så med den bakgrunden så är ju de här naturundersberättelserna inte tänkta att tolka, att liksom tron ska inte fästa sig vid den historiska fakticiteten. Men där är vi på 1900-talet lite smittade av den fundamentalistiska rörelsen som i början av 1900-talet liksom fastslog att tro är att tro på Bibelns ofelbarhet.
Mm, den bokstavliga
tron, ja, just det. Mm.
Tiden går snabbt när man sitter och pratar så här. Det är också meningen att du ska få lämna lite påskbudskap. Vi spelar ju in det här på tisdagen i den heliga veckan. Och de här första dagarna i hela veckan, det är ju när så att säga påskdramat börjar utspela sig i Palmsöndagen och sen det här som händer de första dagarna. Jag kan inte låta bli att ändå säga någonting om den här påskbudskapet. Den här veckan, någonstans i den här boken så skriver du att av alla berättelserna i evangelierna så upptar just den här veckan mer än en tredjedel av det som står i respektive evangelium. Och det fascinerar mig lite, för så har jag inte tänkt på det förut. Men nu är vi snart framme vid påsk. Och det här programmet kommer nu att kunna höras från imorgon onsdag en bit in, förmodligen de närmsta 3 veckorna. Vad skulle du nu vilja? Vi bryter lite grann här och låter dig få tala nu till de lyssnare här som lyssnar på dig. Påskbudskapet. Mm.
I boken Ecce Homo som du nämnde från början så har jag ett av mina absoluta favoritbibelord, nämligen när Jesus säger i Johannes 12, om vetekornet inte faller i jorden och dör så förblir det ett ensamt korn, men om det dör så bär det rik frukt. Och det är på något sätt ett sätt att beskriva det drama som du nämner här från palmsöndagen fram till och med påsken, som är en rörelse från död till liv. Och det är alltså inte, det är ett narrativ som är det mest centrala i den kristna tron. Att den rörelsen finns, vi kan inte tänka oss en kristendom utan korset och uppståndelsen. Sen kan vi tänka om vad som hände ursprungligen gång på väldigt olika sätt. Men vi kan inte släppa att det är detta som är så att säga mönstret. Det är på något sätt skapelsens genetiska kod. Och det är någonting som vi människor kan också uppleva, att när vi har gått in i svårigheter med öppna ögon och inte förträngt det, så kommer också på något sätt en slags erbjudande om liv, om ljus, om ny mening. Gud har inte bestämt att allt som sker, men Gud är närvarande i allt som sker, och det betyder att det hela tiden kan skapas nytt liv, ny mening också i det allra mest mörka och dödspräglade. Och det är liksom den kristna urberättelsen som då illustreras av Jesu död och uppståndelse. Och därför så är påsken så att säga. Och då är betydelsen långfredag och påskdag. Det är liksom det mest centrala i kyrkans år, som ju annars handlar om hela det kristna livet och med olika typer av högtider. Men allting handlar om före påsk och efter påsk. Mm.
Jag får tacka dig väldigt mycket för att du hade tog dig tid att komma hit. Och du har bett att vi ska spela lite musik av Sara Parkman. I det här programmet så har du alltså hört ärkebiskop emeritus KG Hammar, och jag heter Lena Hjelmerus och är radiomakare på Tyresö Radio. Vi ska nu lyssna på Sara Parkman